för avsnitt utan reklam i början, extra avsnitt med mera. Läs mer om Somna med Henrik Plus på www.somnamedhenrik.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Somna med Henrik är en insomningspodcast som du inte behöver lyssna på. Med det sagt så får du ju gärna lyssna på den. Det står dig helt enkelt fritt att göra vad helst du vill med mina ord. Jag pratar i en timma och jag har inget manus. Och jag följer den logik som dyker upp i stunden. Lite som när man drömmer, kanske. Där har vi inte sagt att jag inte anstränger mig. Jag jobbar ganska hårt på att vara något i det här sammanhanget. Om du inte trivs med reklam i början av avsnitten så finns som sagt Somna med Henrik Plus. Vill du köpa någonting som har Somna med Henrik relaterade tryck och motiv på sig? Så gå till www.somnamedhenrik.com. Där hittar du också information och länkar till Somna med Henrik Plus. Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din intensiva intelligentsia. Din hårdvaruhackare. I natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är Somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej Somna, det är Henrik. Hur mår du? Har du det bra? Här där jag är det bra. Och jag vet ju inte var du är eller hur du har det där du har det. Men jag utgår från att du åtminstone inte är under attack precis just nu. Det tycker jag är en effektfull effektfull mall eller ett effektfullt raster att ställa faktum mot. Jag lyssnade någon gång på jättelänge sedan på någon meditation som hette You are okay right now. Det är ju en ganska skön bild att ha. Att precis just nu så är du inte under attack med största sannolikhet. Du blir inte jagad av någon människa eller varelse. Du är inte utsatt för en attack på din person precis just nu. Och att i det här precisa just där nuet så finns det då en trygghet i att vara precis här just nu. Sen kan det hända att just du är under attack precis just nu. Och det kan ju inte jag veta. Så jag håller mig lite så allmänt flytande. Men kanske inte att somna med Henrik är det första valet man gör i en livshotande situation. Kanske att man då vidtar andra mått och steg än att lyssna på den här gubben som pratar. Jag får en del brev om att jag uttalar mig nedsättande om mig själv när jag säger gubbe. Så. Ja, det är ju inte meningen. Men jag tycker också det är tråkigt att ordet gubbe är ett nedsättande ord då. Det är ju på något sätt, sett ur ett perspektiv så är det ju vad jag är. Jag är man, 45 år. Jag är ju ingen pojke eller någon kille längre. Jag är en vuxen man, en gubbe. Jag satt på tunnelbanan, det här var länge sedan. Då var det två barn som lekte framför mig i sätet och så sa de: akta dig, det sitter en gubbe där, så pekar de på mig. Det är klart att jag var en gubbe för dem. Men jag ska tänka på det. Jag ska referera till mig själv som en äldre herre. En äldre herre. Jag är lite rädd för äldre herrar. Apropå tunnelbanan så gick jag före en äldre herre genom spärrarna i Gamla stan. Det var också ett par år sedan. Och då hörde jag en iskall röst bakom mig som sa: jaså. Så vände jag mig om och mötte den här gamle mannen. Han såg precis ut som Michael Caine, fast mycket längre. Nej, vet du, han såg ut som han som spelar den här gamla översten i The Crown. Jag glömde bort vad han heter. Jag blev så perplex så jag tog ett kort på honom med min telefon, vilket ju kan anses vara ett övertramp i alla lägen. Men jag blev så rädd. Jag tänkte, för han såg så otroligt hotfull ut i sin alldeles stilla, sombra utstrålning. Han tyckte jag var oartig helt enkelt, som gick före en gammal man i spärren. Jag har en väldig respekt. Jag intervjuade ju en herre i avsnittet Här bor en herre för en tid sedan. Och det var ju ett väldigt effektfullt möte, måste jag säga. Och därför dagen till ära så ska vi prata om, inte med, utan om en annan, en gubbe. Det ska vara med en gubbe i dagens avsnitt. En frän gubbe. En sån där med keps, du vet. En frän gubbe. Som inte bara luktar fränt utan också är frän. När jag var liten så var ordet frän, det var någonting man sa om någonting som var coolt. Alltså överapan balt alltså. Så en frän gubbe, det är ju en gubbe som håller på med graffiti och longboard. Det finns jättemånga fräna gubbar här i Stockholm där jag bor. Det är förbluffande vad många fräna gubbar man möter med kepsen bak och fram här i den här stan. På stadens gator med longboards och sånt. Och han spelar Donkey Kong, så retrospel på sin på sin, sån där, sin konsol i källa. Och han bor kvar i sina föräldrars hus. Men föräldrarna är ju borta sedan länge, för han är ju 93 år gammal. Men han bor kvar i källaren som han gjorde som barn och tonåring. Han har sitt källarrum, så resten av huset är bara gammal memorabilia av hans föräldrar som dog i början av 80-talet. Och han bor alltså i källaren där han spelar tv-spel. Jag tänker inte ge honom något namn, utan han får heta Fräna gubben helt enkelt. Fräna gubben. Alltså, han har ett namn. Hans riktiga rätta namn är Multikorsväg. Och han har aldrig riktigt accepterat att han är en gubbe. Så han har tänkt att om han är en frän gubbe som gör målar, som målar graffiti på tunnelbanevagnar och i gamla industriområden. Såna här old school målningar med stora bulliga bokstäver och såna boomboxes. Solglasögon och sånt. Solar som ler och sånt. Solar med solglasögon på sig. Vilket jag har aldrig förstått den bilden. Varför måste en sol ha på sig solglasögon? Den har ju ingenting att skydda ögonen mot. Möjligtvis om den skulle titta ner på sin egen kropp, men i förekommande fall så är de här bilderna bara en rund cirkel med strålar utifrån. Den har liksom inget att titta ner på eftersom ögonen sitter. Det är ungefär som du skulle må dåligt av att titta på ditt eget ansikte. Alltså utifrån dina ögons perspektiv. Det är mycket lite man ser av sitt eget ansikte. Det är ju egentligen en oerhört klaustrofobisk känsla. Det där att man är instängd i sitt eget huvud. Man kommer inte ut. Det går inte. Eller det går, men då får man ske, det får ske under andliga former. Eller att man ser sig själv utifrån via något medium. Så som varande en spegel eller en kamera. Så jag förstår inte varför solen har solglasögon. Är det för det kraftfulla ljus som jorden och månen kastar tillbaka mot solen? Ja, så kan det ju vara. Eller så vill solen bara vara cool. Och sen, jag menar, det är ju 6000 grader varmt på solens yta. Vilken sorts material är det i de där bågarna? Är det någon typ av väldigt, väldigt motståndskraftig... vad heter det? Så där, det är sånt där lager med bara ett lager med kolatomer. Alltså det heter någonting. Kolfiber typ. Ja, det finns mycket man vill fråga solen om. Är det inte förresten väldigt intressant att solen och månen ligger på ett procentmässigt avstånd från jorden i förhållande till sina respektive storlekar, vilket gör att de blir lika stora på himlen. För oss alltså. Är inte det väldigt fascinerande? Att månen, när den hamnar i linje mellan oss och solen, precis täcker solen. Fast månen är så mycket mindre. Att de ligger på sådana precisa avstånd i förhållande till sina egna storlekar och omloppsbanor, att de är identiska. Är inte det en väldigt märklig slump? Något att bygga en konspirationsteori på kanske, någon dag, när man har tråkigt och känner att livet inte erbjuder mer än det vanliga, ändlösa scrollandet på Instagram. Den fräna gubben bor i sina föräldrars källare. Och han går upp och skriker i ohöljd fasa när han ser en dammrotta susa över golvet av hans luftdrag när han går upp klockan 4 på eftermiddagen. Han tror att det är någon insekt av något slag där han står i sina kalsonger. Alltså han lever precis som en tonåring gör. Och sen så slår han på Donkey Kong. Och så spelar han då Donkey Kong. Tills det ringer på dörren. Han går och öppnar dörren. Och det är ingen där. Bara en liten låda. En brun papplåda. Han ser sig omkring. Det är en sån där vintrig vårdag. Han lyfter in lådan. Ställer den på hallgolvet. Han irriterar sig ett ögonblick på toaletten som vägrar sluta spola. Han har funderat åtskilliga gånger på att gå upp i föräldrarnas del av huset för att gå på toa där. Men eftersom han inte har satt sin fot där sedan 80-talet när föräldrarna gick bort, så är han drar sig för det, för han känner sig nervös över vad han ska hitta där. Alltså vad han ska hitta i form av, han är rädd för insekter som jag antydde. Så han öppnar lådan. Och i lådan så ligger det en tavla av en berömd graffitikonstnär som heter Wookie Paluki. Han älskar Wookie Paluki, det är hans liksom husgud. Tavlan föreställer en pojke som står och har lyft sitt ena ben ungefär som han ska släppa en fis. Han har lyft sitt ena ben mot ett träd, lite på skoj. Men det finns någonting i pojkens ögon som fängslar fräna gubben ordentligt. Han ser sig själv i den här pojkens ansikte. Han tycker att den här pojken på tavlan är väldigt lik honom själv som barn. Han tittar ut i trapphuset igen. Det är ingen där. Dörren och den där lilla kläppen som han fäller ner över vridlåset. Vet du vad jag menar? Somna. Alltså det här där man fäller ner över låsanordningen så att ingen ska kunna sticka in en arm eller en galge eller någonting genom brevinkastet. Man slänger ju inte in brevlådor genom det där hålet i dörren. I gamla lägenhetsdörrar så är det så där att man slänger in man låser dörren och sen fäller man ner en liten bygel över. En liten metallbygel. Det ekar när han kommer åt den upp ut i trapphuset när han har dörren öppen där. Nej, det är ingen där. Hallå, säger han. Hans röst är lite skakig och gammal. Men han är en frän farbror. Han har alltid keps. Så stänger han dörren igen och så är han ensam med den där tavlan. Och han sätter den på köksbordet och tar en kopp kaffe och tittar på tavlan. Donkey Kong står på paus in i vardagsrummet och lockar honom med sina glättiga toner av den där, förlåt uttrycket, jävla apan som ska hoppa omkring och ta folk. Vilken fräck apa! Och vilket påhopp på hela apsläktet. Jag vet inte om det någonsin har hänt att en apa har tagit en människa. Vad är plotten i Donkey Kong egentligen? Är det inte någon som ska rädda en tjej som har blivit tagen av en apa? Alltså det här gamla King Kong-temat. Varför då? Vad är poängen med det där att en apa åker omkring och tar folk? Vad ska apan med människorna till? Den mänskliga kvinnan då i förekommande fall. Varför ska apan... Det är en sån konstig motiv. En sån konstig bevekelsegrund att åka omkring och ta tjejer. Alltså, med allt vi vet om apor idag, vad ska de med en människotjej till? Varför ska de ta någon? Kan inte apan liksom bara tagga ner? Så överspänt beteende. Nej, nu drar jag till New York och sen så... Eller nu Donkey Kong... Vad jag minns av Donkey Kong så svingar ju man sig i någon slags djungelmiljö, va? Jag kommer inte ihåg faktiskt. För dig som är född efter 1845 så var Donkey Kong alltså ett sånt här gammalt konsolspel. Tills de här game... de hette inte Game Boy heller, men det var ju föregångaren till Game Boy. Det var små spel man hade i händerna, som de som hade dem, med små så här Casio displayer. Och de som hade de här spelen var lyxigast och coolast i kvarteret. Musiken minns jag ju inte, men jag minns att det var väldigt medryckande. Jag fick en sån där av min mamma och pappa i julklapp en gång. Det var inte Donkey Kong, utan det var någon slags, man skulle fånga upp fallskärmshoppare med en båt som åkte på ett hav. Och havet var glittrigt och målat med riktig färg. Och helikoptrarna och båten och fallskärmshopparna var då pixlar på det här digital formatet som jag inte ens vet vad det kallas för. Det var ingen grafik liksom. Det var ju typ som fanns i gamla digitalklockor. Eller så var det någon slags punktgrafik. Ja, jag höll på med det där tills batterierna tog slut, och då var det såna här små batterier som inte riktigt, jag menar, som man var tvungen att åka till någon väldigt speciell stans för att köpa. Det var inte som nu att man kunde gå in på någon slags, på en mack eller något och köpa dem. Utan de var ju, man köpte dem ju typ i bunt på Hobbex-katalogen. Om man inte bodde i Stockholm. Plötsligt så hör fräna gubben ett ljud inifrån tavlan. Och han tittar på pojken. Och pojken står inte längre med benet så där skämtsamt lyft som en kissande hund mot trädet, utan nu står han bara rakt upp och ner och tittar under allvarlig lugg med sina allvarliga djupa ögon rakt på fräna gubben. Och sen sträcker han ut sin hand som i musikvideon Take On Me. När hon tjejen sitter på ett café och läser serietidning och Morten Harket sträcker ut i serien, är med i serietidningen, sträcker ut sin hand och vinkar åt henne, och hon tittar sig omkring och menar han mig? För det är ju också något som jag skulle göra om jag läste en serietidning som var, och där jag blev betuttad i huvudkaraktären, och huvudkaraktären plötsligt vände sig mot mig och vinkade mot liksom serierutans, alltså mot betraktaren. Då skulle jag ju också känna, menar du mig? Alltså jag skulle ju absolut inte tänka, det här har illustratören ritat för att det ska kännas som att fjärde väggen bryts. Utan jag skulle ju genast tänka att det var mig, Henrik Ståhl, han vinkade åt. Ja, och sen så drar han in henne i serien, och så blir det en liten konflikt med en racing rival som försöker slå ihjäl Morten Harket med en skiftnyckel. Också väldigt hårda, tillsammans med någon kompis. Det är alltså väldigt en hård verklighet i racingvärlden. För Morten vann racet. Då blev han arg, den här rivalen. Då försöker han slå ihjäl Morten Harket med en skiftnyckel. Det är plotten i videon. Och sen under tiden står den andra snubben i AHA. Jag har glömt bort vad han heter. Men han står bara och spelar synt hela tiden. Samtidigt som Morten blir jagad då för sitt liv tillsammans med den här tjejen som tidigare då från hans perspektiv måste ha tittat ner på honom genom ett hål i himlen. Nu springer de tillsammans. Och sen kommer han ut till henne då. För han tror ju att hon kommer ut i verkliga livet igen, för hon klättrar ut i, och så tror ju hon att Morten Harket har blivit ihjälslagen av skiftnyckeln, men så kommer han ju ut då till henne. Det är en väldigt fin historia om kärlek över gränserna. Och precis det här händer här. Fräna gubben sträcker sin hand mot pojken i tavlan, och pojken i tavlan sträcker ut sin hand mot fräna gubben och drar fräna gubben in från en dimension till en annan, in i tavlan. En frodig skog av redwoodträd som är höga som den fräne gubbens tankar om sig själv. Och han vilar ut i gräset det där ofrivilligt uppvuxna gräset som man hittar i skogar. Gräs i skogar är liksom inte, det finns ingen styrsel på. Det växer där det får och kan. Det finns inga arméer av gräs, mer än på vissa ställen i skogarna. Slumpvis utvalda platser i skogen. Och han står framför den här pojken. Som är han. I sin barndom. Han ser det. Han ser det på pojken. Och de står framför varandra och det är tyst. Man hör bara vinden i träden. Och så säger pojken: shit, vad gammal du har blivit. Och det är här som fräna gubben inser att han inte är den han alltid har trott att han är. Plötsligt så är det som om hans ålder hinner ikapp honom. Han är ju snuttis 9 år gammal. Hans ålder kommer rusande som ett expresståg bakifrån ut ur en tunnel och träffar honom med bedövande kraft. Han är inte längre en bekymmerslös liten pojke som just har gjort sin första regndroppe. Vad det nu betyder. Han är inte längre en skål av genomskinligt glas. Han är en pappa. Han har 5 döttrar. Och de är vuxna allihop och spridda över hela världen. Och han känner inte dem. Han har inte funnits med i deras liv. En dotter bor i Sveg med sin egen familj. En annan är lärare och missnöjd med sin man. Den tredje dottern är journalist men är inte nöjd med sitt val av karriär i turbulenta tider. Den fjärde är forskare, men det kan också vara hans barnbarn också. Och den femte är en Pippi Långstrump-karaktär. Väldigt om så kring sig. Omöjlig att hålla jämna steg med. Och alla hans döttrar är i 40-årsåldern. Och var och en bor på varsin egen plats. De har claimat varsin del av jorden. Det är det enda han vet om sina döttrar. Och fräna gubben förstår öga mot öga med sin egen barndom att han, i den mån han överhuvudtaget har känt sina döttrar, så är det när de var riktigt, riktigt små. Och sen så fanns bara Donkey Kong för honom. Varför upplever jag det här, frågar han sitt yngre jag. Och tillägger att det här är ju jag, det här är en dröm, eller hur? Jag har ju makten över det här. Det är ju jag som är längst fram i tidslinjen. Och när han säger så till sitt yngre jag, så säger hans yngre jag att du är en person. Och jag känner att jag misslyckades med den du blev. Oj, profant. Så den yngre versionen av fräna gubben bestämmer sig för att visa sin äldre version om allt han har gått miste om genom åren genom att vara som han är. Att vägra växa upp, att vägra bli en vanlig gubbe, utan envisats med att vara en frän gubbe genom hela sitt liv, med Donkey Kong och longboard och hans graffitimålningar och så. Så att hans yngre jag klappar distinkt 3 gånger i händerna. Och det ekar i den välvda ekande ekskogen. Och då, ut ur skogen, med trummor och klockor fästa vid fötterna, kommer en frenetiskt frustande blåtonad get utrusande. Rakt mot fräna gubben då. Och pojken tittar triumfatoriskt på gubben och säger, se här. Och fräna gubben förstår ju inte först, vad är det här? Vad är det här? Men eftersom den här blåtonade geten är på väg att attackera så blir det lite som en sån här tjurfäktardans där fräna gubben med sin keps hoppar undan och blir stångad i rumpan och säger aje. Alltså inte aj med slut bokstav j, utan aje med e efteråt. Eftersom det är mer komiskt. Och så blir han ju rasande då på sitt yngre jag. Och efter ett tag så ligger de och pustar där i gräset och den blåtonade geten med tutor och klockor och trummor på sina fötter. Det har ju varit ett väldigt liv där i skogen då, eftersom det är svårt att springa. Under framklövarna till exempel så har geten två sådana där klämtutor som man hade som biltutor förr i tiden. Och eftersom en get springer med ganska korta steg i förhållande vis om man jämför med en människa då, så har det ju tutat och trummat och brökat och brälat väldigt intensivt. Det har ju i stort sett varit en enda lång matta av smattrande trumpetstötar och trumslag som har inneburit den här mannens ovärdiga långsamma nedstigning i förnedringens rike. Och så ligger de där allihopa och pustar ut. Och den gamle mannen då, fräna gubben, förlåt. Men han blir ju äldre och äldre. Han frågar sitt yngre jag, vad är meningen med det här? Jo, förstår du, säger hans yngre jag. Det här är allt det du har gått miste om i livet, ihopsatt till en och samma kraft. Väldigt effektfullt gestaltat av min kompis shamanen Leife. Alltså det finns en legend, nu drar jag säkert något som du som redan har hört, men det finns en legend om den blåtonade getshamanen Leife som använde tutor och trummor för att skapa magi. Men all magi i skogen var liksom bortkastad på djuren, för de fattar ju inte skillnaden. Alltså om ett djur ser en tallkotte sväva utan att någon rör vid den, då tänker inte djuret, åh herregud, det är magi, utan djuret tänker bara, om den överhuvudtaget är intresserad av kottar, så tänker den bara, ah, en kotte, liksom. Så getshamanen Leife var otroligt frustrerad över det här då. Men något som djur är rädda för, eller åtminstone har en relation till, är främmande ljud. Så getshamanen började göra främmande ljud i skogen för att hålla djuren lite på tårna. Sådär. Och för att skapa de här ljuden, förutom då med sin mun och sin tunga, sina stämband, så använde han sina horn. Han hade horn i pannan då. Men det är viktigt att komma ihåg att göra ljud med sina horn är smärtsamt. Det är väldigt smärtsamt. Så istället för att för det höll han på med ett tag och skapa ljud med hornen. Men det blev för smärtsamt till slut, så då började han göra skramlor och skrollor och sånt. Och det är därför han har de här, det var därför han har tutorna på fötterna. Så när djuren hörde alla de här nya ljuden i skogen, så höll de sig verkligen på tå då. Och det var en orolig, tryckt stämning i skogen. Och de hade en schism där djuren gick samman för att försöka få getshamanen Leife att återgå till att göra magi som han hade gjort förut då, men det gick inte. Han var alldeles för förälskad i det här med att skrämma djuren med ljud. Alltså ett exempel är ett kombinerat ljud där han trampade på sina tutor. Han hade ju trummor och skallror sen tidigare, men tutorna var nya då. Och sen så gjorde han lite ljud med hornen. Och då lät det ungefär som när Richard Nixon höll något höll ett tal till exempel. Och det, djuren har ju ingen som helst relation till Richard Nixon. De är ju ja, och det var ju heller inte Richard Nixon, utan det var ju bara ett ljud som påminde om hans fejkade månlandningstal. Alltså han höll ju ett riktigt tal, men det fanns ett tal som aldrig hölls, men som är nedskrivet och som ett gäng personer med tid och pengar och kraft lade ner på att göra en deepfake av det tal som skulle ha hållits om de blev kvar på månen. Armstrong och de andra. Aldrin. Men så det finns faktiskt på YouTube. Du kan googla det som om du vill. Du kan skriva fake Nixon speech. Så då blir de ju rädda och så kommer de ju rusande för att se vad är det här och vad är det här. Vad berättar jag om nu? Fräna gubben listar ut att shamanen, getshamanen, den blåtonade getshamanen Leife är den han är, helt enkelt. En bitter, mystisk, getliknande person som bor i skogen och har åtskilligt att förbättra i sin relation med andra varelser. Och nu har pojken hyrt in getshamanen Leife för att iscensätta livets brokighet. Det som fräna gubben gick miste om i och med att han valde en ganska strömlinjeformad tillvaro i sina föräldrars källare. Med Donkey Kong och longboard och graffiti. Men den fräna gubben blir ju så arg. Han känner sig kränkt nu och han vill ut ur tavlan igen. Och när hans yngre jag vägrar släppa ut honom ur tavlan. Så vad menar du med att jag har förlorat en blåtonad getshaman? Jag förstår inte riktigt vad är agendan här. Försöker du, jobbar du för någon typ av sekt? Försöker du få in mig i någon typ av pyramidorganisation? Nu drar jag, säger han. Och så puttar han bort sitt yngre jag mot ett träd. Mot ett ihåligt träd som står väldigt vackert beläget bredvid en damm. Och det luktar konstigt från dammen. Har du någon gång varit nära en damm som luktar gott? Om du inte har det, då vet du inte hur det är. Men om du har det, då vet du ju hur det är. Det är ju att känna en god doft från en damm. Den här doften, den väcker någonting i fräna gubben. Han känner en längtan som är svår att värja sig mot. Och i ett försök att hålla den stången så binder han sitt yngre jag vid trädet. Binder fast honom alltså i trädet. Och pojken berättar för fräna gubben att om du binder mig så här, om du binder ditt barn, ditt inre barn så här, då kommer du vara halv sen resten av livet. Då kommer du inte kunna använda båda dina händer. Du kommer bara kunna använda en hand och den andra, den får du aldrig mer använda. Men fräna gubben, han lyssnar inte, han drar bara repet hårdare och hårdare. Och pojken försöker kämpa sig loss, men gubben försöker dra allt vad han har. Och han drar och plötsligt så tappar han greppet. Och faller baklänges ner i dammen. Och pojken kommer loss. Och pojken försöker sträcka ner handen och rädda sitt äldre jag. Men det lyckas inte. Och det sista gubben ser är den här sitt yngre jag som med en besviken blick tittar ner på honom där nere. Och innan du rusar iväg och ringer i olika larmklockor att jag pratar om någon som ramlar ner och drunknar i en damm i en insomningspodd. Så vill jag bara säga att han drunknar alltså inte, för det här är en metafysisk berättelse. Närmast att likna vid en dröm eller en saga. Så det är ju inte så att det här kommer nu att handla om hur någon gradvis kämpar för sitt liv. Utan även om fräna gubben visserligen gör det, kämpar och kämpar. Så möter han en den här doften, den känns även under vattnet, va? En förtrollande doft som kommer ifrån ett parti med sjögräs som vajar ner på botten. Dammen är förbluffande kristallklar. Det finns inga fiskar i hela dammen. Den är stor och djup. Och fast den är så djup så är det inte mörkt någonstans, utan det är lite som i Medelhavet. En sjöbotten som man kan se. Och det hörs också ett ljud, en konstig sång. Och sången går ungefär så här. Lavendel, lavendel, jättekonstig frästelse. Mördas kvalet. Nämen hej Tampefors, nu är människan här. Avardankad kram. Nämen ska du titta på västan och teaters ögonblicksteater. Vutan, vundra om dig. Och där sjöng de fel, så de pausar lite. Så stryk den sista. Och så fortsätter sången. Namnet på valen är Öskil.
Förlåt.
Men och jag skrattar här, men det är ju egentligen en väldigt fundamental sanning som sägs här, att namnet på valen är Eskil. Tänk på det nästa gång. När du vaknar imorgon vill jag att du ska tala om för alla i din familj, om du har någon. Om du inte har någon omedelbar familj så kan du berätta för någon som finns i din närhet, om inte annat ett husdjur eller en förbipasserande på gatan. Berätta vad du nyss har lärt dig. Namnet på valen är Eskil. Och det kan du också trycka på t-shirts och göra jättelånga plakat som du kan rulla ut på stan. Där du har skrivit att det här budskapet, det gör ingenting. Jag tar inte cred för det här, utan det här kan du bara använda och tjäna egna pengar. Fräna gubben simmar dit, möter en jättestor fisk med en stor yxa i handen. Ja, när du säger du, åh, handen, fiskar har väl inga händer? Jo, den här fisken har det. Så att, bara så att jag bara säger att det är så det är. Så att du vet att det inte är något, att det inte är någon lucka i min berättelse. Någon logisk lucka liksom. Att, som en eventuell förläggare skulle reagera på att det här är en väldigt bra berättelse. Men fisken har alltså händer. Är det en tanke eller har du bara glömt att fiskar inte har det? Jo, jag har inte glömt det. Den här fisken har händer. Där andra fiskar har cigarrer, där har den här fisken händer. Och fisken verkar inte vara vänligt inställd utan simmar snabbt fram. Det verkar som om doften och sången kommer från den lilla gräsruggen, sjögräsruggen, där fisken kommer ifrån. Så fisken dänger till gubben där och drar in honom i sjögräsruggen där, in i mörkret. Och där, fräna gubben är ju avsvimmad här, där lägger hon den fräna gubben försiktigt ner i, som ett akvarium, fast det är liksom, det är inget vatten där inne, utan det är ju vatten överallt annat, men i akvariet, fiskakvariet, så är det liksom luft då. Och där vaknar fräna gubben långsamt till liv igen. Och ser sig omkring. Och här ser fräna gubben rummet utanför sitt akvarium. Det är en gråvit källarlokal med bänkar i alla rummets hörn. En radio står på och spelar Melodikrysset med Ulf Eldeman. Eller Anders Eldeman menar jag. Ulf Eldeman är ju Anders Eldeman, fast med förnamnet Ulf, i ett parallellt universum som jag ska beskriva i ett annat avsnitt. Det finns stora burkar med sockerärtor överallt och flera andra akvarium med vatten i. Och i de här vattniga akvariumerna så finns alla fiskar som tidigare simmade fritt i dammen. Det verkar alltså som om den här fiskdamen har fångat alla fiskar och nu honom själv också. Det sitter en övervakningskamera strax ovanför dörren och en knappsats som verkar styra dörren ut. Och den här fiskdamen står utanför och tittar in på sitt nya projekt. Ja, nu är det jobbigt för fräna gubben. Han vet inte alls vad han har gett sig in i här. Vi tar en kort paus och så återkommer vi med den spännande fortsättningen efter några ord från mina sponsorer. Oj, vad tyst det blev. Ja. Då går vi vidare. Han försöker ju ta sig ut såklart. Alltså, vem skulle inte göra det? Oavsett hur hårt han försöker så blir han fast i akvariet. Till i praktiken dömd att leva resten av sina dagar på som ett någon slags åskådningsobjekt. Han sätter sig ner och vilar huvudet i händerna. Då kommer tankarna tillbaka på den blåtonade getshamanen Leife. Och alla chanser han försatt i livet. Hans 5 döttrar som allihopa var i någorlunda samma ålder när han övergav dem. Och de tittar på honom med de här barnsliga ögonen som han ju retade upp sig på då. De berörde någonting i honom som gjorde honom rädd och kände att han kände sig svag. Och han försökte fly från det, eller han försökte inte, han flydde från det. Och så tänker han tillbaka tidigare på sin barndom, den som pojken han mötte i tavlan, den första han mötte i tavlan, kommer från. Och han kommer fortfarande ihåg trähuset, alltså kojan som han och hans syskon byggde tillsammans. Det var ett litet hus i Borlänge där de hade en egen odling bakom huset där de odlade grönsaker. Och de satt tillsammans, hela den stora familjen, på bakgården tillsammans. Och solen låg som en röst över världen. Jag saknar er, viskar han. Men ingen hör honom i akvariet. Och sen tänker han vidare längs sin livsbana. Och tänker på sin ungdom och han kommer ihåg den här fantastiska musiken som han och hans vänner brukade lyssna på den gamla kassettbandspelaren som han hade, den gamla boomboxen. Han lyssnade på Dancing with Tears in My Eyes. Han var lite äldre när den kom. Och han kommer ihåg spelet Donkey Kong då. Den där jävla apan, förlåt uttrycket. Men det var en fruktansvärd gorilla. Var det en gorilla, tror jag? Också de typ fredligaste aporna som finns. Med undantag möjligen för bonobo-aporna. En gorilla behöver ju inte göra någonting. Äter gräs och typ vilar. Det är det apor gör. Det finns inte en enda kidnappartanke i deras huvud. Möjligen schimpanser, att det finns någon typ av krigisk undertext där. Men inte ens där finns väl det här suget efter att kidnappa tjejer, människotjejer. Han funderar över det här och han ville ju spela Donkey Kong med sina döttrar, minns han. Men de ville aldrig det. Donkey Kong kom ju när hans döttrar var små. Det var ju då han liksom snöade in på det här. Och han förstod att allt sitter ihop med Donkey Kong. Det var när Donkey Kong kom. Donkey Kong kom. Det är ju den gamla ramsan. Donkey Kong kom. Hej, hej. Det var ju när Donkey Kong kom som han försvann från sina döttrar. För de ville inte spela Donkey Kong. Och sen slog han på play Och under tiden växte döttrarna upp och flyttade bort. Och hans mamman till barnen också. Och den fräna gubben blev själv då i sina föräldrars källare. Nu tycker du som kanske att det här var en väldigt sorgligt avsnitt av Somna med Henrik. Men det kommer att bli roligare och mer lustfyllt, det lovar jag dig. För plötsligt så hör den fräna gubben ljudet av någon som ramlar och skriker och gurglar. Och han går långsamt fram till kanten av akvariet och tittar ut genom glasväggarna och ser att fiskdamen sträcker sig frenetiskt efter knappsatsen på dörren. Försöker nå, men når inte, därför att hon har fastnat i ett sånt där sexpack plastgrej som håller ihop öl runt huvudet. Så hon kommer inte loss, hon har fastnat i den. Andra änden av sexpacks plasthållaren, vad det kallas för, sitter fast i spaken som reglerar vattenflödet i rummet. Och vattnet håller långsamt på att tömmas ut ur rummet och blir som hans akvarium, luftförsett istället. Och fisken är ju i flera olika kriser på en och samma gång. Fiskarna i dammen, de är ju säkra för de är kvar i sina akvarium. Men fiskdamen då blir tvungen då att fly. Och när hon flyr så är hon tvungen att slå om alla strömfördelare i rummet så att vattnet strömmar in i rummet igen. Och akvariet, av den väldiga pressen från vattnet som kommer in, akvariet spricker. Och fräna gubben tumlar ut i rummet. Men fiskdamen är där med sin stora yxa och säger: hallå där, stopp nu, stopp det här, du slipper inte härifrån. Och då börjar den gamle mannen, för han blir mer och mer en gammal man istället för en frän gubbe. Då börjar han gråta och så säger han: jag vill bara träffa mina döttrar igen. Jag bryr mig inte om min egen barndom. Jag vill bara träffa mina döttrar. Jag vill försonas med mina döttrar. Jag vill fly från det här fängelset. Och då säger fiskdamen med ett fnysande som bara fiskdamer kan ge ifrån sig. Så säger: din tok, säger hon. Det här är inget fängelse. Du befinner dig inte i ett fängelse. Du befinner dig i en fisk. Va? Ja. Du befinner dig i en fisk. En fisk på flykt. Och du vet hur det är med fiskar, va? Man kommer aldrig kapp dem. Du kan inte fånga den. Du kan inte fånga den. Så hur som helst, nu så räcker det. Jag ska ge dig en present och sen får du dra härifrån, för du har bara vållat bekymmer. Jag har inte gjort någonting, säger fräna gubben sårat. Du har ju stängt in mig här. Det är du själv som har fastnat i med huvudet och får in ut med vatten. Ja, det kan vara hur du vill med den saken. Nu ska du få en present här. Så fiskdamen sopar ihop glasskärvorna från buren och hämtar en stor karta i som är ihopknölad till oigenkännlighet i ett skåp som är med möda igenstängt. Och hon lägger den försiktigt på golvet. Kartan är helt torr faktiskt. För att, det behöver jag väl inte förklara för dig, men alla världskartor är ju torra. Så den här är torr, även om de är under vatten, så att säga. Och så säger fiskdamen att om du följer den här kartan så kommer du hitta dina döttrar. Hej då. Och så går han ut i världen. Medan han följer kartan alltså. Så han kliver ut ur dammen. Och börjar resa världen runt för att hitta sina döttrar. På sin fjärde dag. Efter två solstormar och en månstorm så möter han en tant med stora horn som bor på ett berg och han hjälper henne lite grann att reda ut en knepig skatterelaterad situation som hon har försatt sig i genom att göra avdrag för sånt som hon inte kan uppvisa kvitton för. Och så har Skatteverkets deadline löpt ut. Och så det är bökigt. Men han är bra på sånt där, så han hjälper henne då lite grann. Och sen bor han hos henne då ett tag för att liksom, ja, det passar väl i berättelsen då att han bor där ett tag och pausar. Men sen ger han sig iväg igen för han vill ju hitta sina döttrar då. Och så går han och går och rider lite och går igen och lyfter lite. Och en dag så kommer han till ett hus och ringer på dörren. Och dörren öppnas av en mager herre med livrékostym. Det är en tjänare i huset som säger, här har vi inget rum för natten. Ja, men snälla, säger fräna gubben, jag är en frän gubbe på jakt efter mina döttrar. Eller på jakt låter så destruktivt. Jag vill hitta dem och försonas med dem. De kanske inte vill hitta dig, säger den livrekrädde tjänaren. Det får vara hur du vill med den saken, brölar den fräne gubben. Jag behöver husrum. Vem är du att neka en vandrare ett tak för natten? Nå ja, kom in. Nå väl, låt gå. Kom in. Och så får fräna gubben sova i kallgarderoben på natten. På natten så hör fräna gubben konstiga ljud. Och sen mycket riktigt, lite senare, så knakar det till i dörren till kallgarderoben och in kommer den livrekläda tjänaren och viskar. Vi får inte bli hörda av honom. Vi måste prata snabbt. Vad gör du här i mitt rum? Det är inte ditt rum, det är kallgarderoben. Ja, det får vara hur du vill med den saken, brölar den vid det här laget ganska förvirrade och hårt prövade fräne farbrorn, fräne gubben. Och då säger den livrekledde tjänaren att han som bestämmer här i huset, min husbonde är en ond trollkar, och om du hjälper mig att fly därifrån så kommer jag ge dig en gåva. Den här, så håller han upp en pärla, en så kallad svettpärla, som den ska du få om du hjälper mig att fly härifrån. Och fräna farbrorn tittar på svettpärlan och säger, ja, det kan jag väl. Här på kartan, vart ska du då? Sen, och så håller han ut kartan, den här världskartan. Och tjänaren tittar på kartan och säger att det spelar ingen roll, bara jag kommer bort härifrån, för att den onde trollkaren tar koll på mig. Jag har levt här i huset så länge. Han sätter en sån otrolig press på mig och jag är den enda tjänaren här. Men så det spelar ingen roll var vi flyr. Men vi måste fly i natt. I midnatt. Det är om 2 timmar. Okej, säger fräna gubben. Och sen så säger tjänaren att det enda sättet att fly över berget som ligger bakom trollkarlens hus. Men där har den fräne gubben redan varit. Han har redan varit där uppe och det är jättefarligt och jättesvårt. Det går inte att klättra upp för den här sidan av berget, säger fräna farbrorn. Jag hoppade ner för det här och det gjorde höll nästan på att ta död på mig. Tjänaren säger, oroa dig inte nu. Jag ger dig en häst att rida på. Du får ta en av trollkarlens hästar. Men då knakar det till i dörren igen. Och båda två vänder sig mot dörren till kallgarderoben. Och där kommer en man in med långt skägg och spetsig hatt. Och säger att, ska du ta hästen? Den skulle jag ju behöva här, hästen. Och då säger tjänaren att, vad gör du här inne? Stick härifrån. Du får inte vara här inne. Du måste kunna det hemliga lösenordet om du ska vara här inne. Ja, förlåt, säger trollkarlen. Och smiter ut genom dörren igen. Och då förstår ju fräna gubben att det här har varit missförstånd. Han har missuppfattat allting. Det är alltså tjänaren som är den riktiga trollkarlen. Och som vill ha hjälp att rymma bort från alla förpliktelser med att behöva stå till svars för sina tjänare nu när hans mandatperiod är över. Och det här startar i sin tur någon typ av kedjereaktion. Där fräna gubben börjar ifrågasätta allt som han hittills har upplevt. Och han säger till tjänaren, eller numera trollkaren då, att vem är jag? Och trollkaren bara ler. Vad är hemligheten, trollkaren? Trollkaren säger att du var den modiga mannen som gick in i en tavla och upp ur en damm och ut över världen för sina döttrars skull. Och så får han gå. För det var tydligen bara något trick, jättekonstigt. Eller något symbol, en symbolhandling typ. Så mannen rider över berget. Och när han är mitt på berget så möter han en stor dimma. Och dimman suger tag i hans ansikte och händer. Och tränger sig in i hans tankar och hans lungor och hans mage. Den kyler ner honom utifrån och in tills det bara finns kvar en liten glödande punkt i hans magregioner som säger mina döttrar. Och till slut så ser han 5 gestalter i dimman. Deras ansikten ser stolta och glada ut. De verkar inte ha förlåtit honom, sin pappa. Bara förstått honom. Och att det är en väsensskillnad däremellan. Att vara förstådd och att vara förlåten. Men båda är bra. Förstådd är en början i alla fall, säger han. Och en liten tår faller ner från hans kind. Och han sträcker ut sina händer. Och går dem till mötes. Och så försvinner dimman. Och här lämnar vi fräna gubben. För den här gången. Han kommer säkert tillbaka någon annan gång. Ibland måste man klättra upp för ett berg för att nå ett mål. Ibland måste man ramla ner i en damm. När vi har för mycket frågor vet vi inte vilken av frågorna som egentligen är ett svar. Ibland är allt vi kan göra är att vänta och fortsätta söka. Vänta och söka. Det gäller ju alla. Kanske kommer det svar. Kanske kommer frågorna att förändras längs vägen. Vi måste vänta och se vad tiden ger. Vi måste resa i tiden istället för att vara orörliga stenar. Alltid framåt. Det här var inte jag som sa, utan det var ju fräna gubben i sina memoarer Höpp och skit i Kjulaboda, som han sen gav ut på Bonniers förlag 1900 snuttindutt. Och den sedelärande historien om den här berättelsen om fräna gubben är väl egentligen att bind inte fast ditt barn, ditt inre barn. Bind inte fast ditt barn nu, det tycker jag är som en bra tumregel överhuvudtaget. Men bind inte fast ditt inre barn vid ett träd i en tavla. Ser du en fiskdam på botten av en damm, så simma inte närmare. Och gör du det, se till att ha ett sånt där sexpacks en ölring med dig. Och nummer 3, ge aldrig upp i att leta efter dina barn. Godnatt, somna. Sov gott.